Vi har alla säkerligen berörts av de senaste två dagarnas händelser. Och det har säkert inte gått någon obemärkt förbi att Jonas Jerebko har skrivit på för CSKA Moskva. Och med oss idag så har vi ingen mindre än Svenska Basketbollförbundets generalsekreterare Fredrik Jolamo. Välkommen Fredrik.
Tack så hemskt mycket. Känns bra att vara här.
Välkommen till bänkvärmarna ska vi ju säga också. Inte bara välkommen vart som helst utan välkommen till bänkvärmarna.
Välkommen till bänken. Men jag tänker att vi kan väl lägga artigheten åt sidan och bara ta tjuren i hornen direkt. Det har ju gått två dagar nu. Kan du berätta för oss om dina senaste 48 timmar, Fredrik?
Nej, men de har ju självklart varit intensiva för mig och många andra i rörelsen, i organisationen. Och säkert lika omtumlande för oss som gissar hela svenska basketrörelsen. Det här är sorgliga dagar. Påverkar alla och väldigt, väldigt intensiva på mitt bord med all media som det här har skapat. Vi vill ju gärna ha mera media, givetvis, men givetvis hade vi också önskat att det kom i andra sammanhang än just det här fallet. Även om jag tycker att vi har klarat av stormen bra.
Mm. Och det mesta som jag har läst, och jag är övertygad om att Skölden också har gjort det, vi delar ju artiklar frenetiskt i vår gruppchatt. Men i de flesta intervjuerna som du har gjort så har det ändå varit i ett hyfsat tidigt skede. Antingen så har det varit inför liksom ditt samtal med Jonas eller typ direkt efter. Och i många av de svaren som du ger så berättar du liksom om att du antingen måste prata med Jonas eller att det är det här ni har landat i. Och vi skulle nog vilja veta lite mer om hela den processen i sin helhet. Hur har det gått från att ni har fått det här beskedet till att ni har pratat med Jonas och sen det också som ni har landat i?
Det här beslutet eller beskedet om att Jonas hade skrivit på i CSKA Moskva, det fick jag alltså i onsdags morse. Efter ett morgonmöte så såg jag det på, jag vet inte om det var Nick kanske, kan ha varit på hans Twitter eller så var det Aftonbladet eller någon annan. Första reaktionen då är givetvis att försöka få tag på Jonas. Och naturligtvis också då att börja förbereda folk på att det här kommer bli en major thing förstås. Alltså vi kommer att behöva gå igång. Men prioriteten som sagt ändå att få tag på Jonas. Ringa, smsa. Jag trodde då att Jonas befann sig i USA, i Detroit. Så att, det var mitt i natten, men jag provade faktiskt ändå. Efter det så börjar egentligen mediastormen innan vi hinner ha interna samtal. Det vill säga, jag hinner inte ens stämma av med styrelse, ledning. Om vad som har hänt och vad vi har fått reda på. Och vet ju väldigt lite. Det vi har att gå på det är andrahandsuppgifter som står i tidningarna. Så att från det ögonblicket så får vi liksom göra saker parallellt. Försöka få tag i Jonas. Försöka hantera frågan medialt. På ett för alla parter så respektfullt sätt och mänskligt sätt som möjligt. Och parallellt med det då diskutera i ledning och börja förbereda någon form av liksom strategi i det här. Där första prioritet såklart var just att få tag på Jonas. Innan dess inga egentliga ställningstaganden, inga direkta i alla fall då. Jag får ju sen under onsdag kväll tag på Jonas. Ursäkta, jag ska bara stänga av ljudet där på telefonen. Jag får tag på Jonas onsdag kväll och får då reda på att han befinner sig i Moskva. Och vi har ett samtal. Ett samtal som egentligen fyller sina syften. Det vill säga Jonas får utveckla sina ställningstaganden. Skälen till varför han har valt att skriva på. Vi slipper gå på liksom andrahandsuppgifter bara. Utan vi har en direkt dialog med Jonas. Efter det så har vi ytterligare ett möte i ledningen på kvällen. Angående kommunikation och ställningstaganden, ståndpunkter och annat. Beslut. Men vi beslutar att vi också ska ta en ytterligare kontakt med Jonas. Vilket sker torsdag morgon. Och efter det så känner vi oss redo att publicera vårt pressmeddelande.
Mm. Skulle du vilja berätta lite mer, nu förstår jag ju såklart att du med all respekt för alla involverade parter kanske inte vill göra det, men skulle du vilja berätta om hur dialogen har gått med Jonas, vad han har sagt har varit den enskilt största anledningen till varför han har skrivit på, för om vi ska tolka liksom vårt flöde, våra lyssnare och kanske till viss mån också bänken själva, så är det kanske inte det absolut bästa beslutet att ta om man vill komma i form till kvalfönstret. Det är liksom inte en anledning som man köper som gemene basket och skådare.
Ja, jag tappade dig lite första orden där, Stefan, men jag uppfattar att du vill egentligen veta hur samtalet gick mellan mig och Jonas.
Exakt, det och också vad som sagt så var den enskilt största anledningen är till varför han har skrivit på, eftersom man inte köper att han är där för att komma i form.
Ja, just det. Nej, men jag kan säga så här att jag kommer liksom inte, jag från början säga så här, Jonas är en person som jag har haft en relation till länge. Vi diskuterade det här i februari när vi träffades första gången, var Jonas tror jag 13 år. Alltså vi är någon gång 1990 blir det väl, va? Nej, 2000, förlåt.
2000.
Mm. 2000, och jag är en något yngre coach i EOS som är halvchef i idrottshallen, där springer omkring en ung jäkel på planen i timeouterna. Eftersom jag är halvchef under Lundaspelen måste jag ju slänga ut grabben, för han stannar så länge hela tiden. Jag är väl lite brysk i det, men grabben sätter sig ändå bredvid mig och börjar fråga vad jag tycker att han behöver utveckla som basketspelare. Det är vårt första möte. Och sen dess har det naturligtvis svajat över tid. Det har varit perioder då vi som förbund inte har haft en bra relation till Jonas, och andra då vi har haft en väldigt bra relation. Jag värderar våra samtal de senaste åren och tycker att Jonas är en i grunden bra person. Jag tycker om Jonas Jerebko. Jag tycker att han har fattat ett felaktigt beslut, och det tycker vi alla. Men jag vill redan här säga det, att vi värderar inte Jonas Jerebko som människa. Vi värderar det val som är gjort. Och i det, så eftersom vi nås av andrahandsuppgifter som inte är hemliga för någon, det vill säga att Jonas har gjort det här valet för att komma redo till sommaren, så är det i sig ett berömvärt initiativ. Att komma i form är berömvärt. Då är klubbvalet den stora frågan, och någonting som vi vill prata med Jonas om, och det vill säga då att om det är ambitionen, Jonas, vi förstår hur du har tänkt lite grann här, men nu måste vi ändra på det här. Vi måste vända i dörren, vi behöver hjälpas åt med det, och vi behöver liksom lösa det och utöva så mycket damage control som går att göra egentligen i det här fallet. Och utan några garantier åt ändra håll, men för att vi vill stå upp för honom och för att han eventuellt har gjort ett dåligt val. Det är vad jag säger. Och vad som sen sker i dialogen är mellan mig och Jonas. Som jag sa, jag har respekt för det samtalet som vi har fört. Jag vill inte kommentera i detalj vad han sa eller vad jag sa. Det får Jonas svara för. Det var ett samtal som fördes i en respektfull ton. Och ett bra samtal där båda parter fick egentligen redogöra och berätta bakgrund till olika typer av ställningstagande och konsekvenser som det här får.
Mm.
Men för Jonas del så slutar det ju ändå då med att han väljer att vara kvar i Moskva, helt enkelt.
Ja, det ser vi ju att Jonas har inte valt att avsluta sitt kontrakt i Moskva, utan den bilden som har framförts till mig, den bilden jag har fått, det är att han avser att fullfölja kontraktet i Moskva. Mm.
Jag förstår och respekterar det, men finns det liksom någon som helst anledning att Jonas då väljer att ta det här beslutet? Nu ska ju också sägas att vi i bänken försöker ändå dag och natt att få tag på honom, och jag fattar att det kan vara svårt i ett sånt här skede, men finns det absolut ingenting i den här situationen som kan få Jonas att ändra sig?
Jag kan inte uttala mig om vad som eventuellt skulle kunna få Jonas att, eller kunde ha fått, eller kunna få framåt honom att ändra sig på det sättet. Så där. Ingenting av det som jag uppfattar av att våra samtal utmynnar i tyder på att Jonas har för avsikt att göra det. Det kan jag säga.
Och med det sagt, så hur tror du att det här då kommer att påverka hans arv i svensk basket? För han är ju någonstans också den absolut främste som vi har genom alla tider.
Ja, absolut. Han är vår absolut största, och som jag sa, en person som jag personligen tycker väldigt bra om som människa. Och han har fattat ett beslut som vad jag uppfattar är liksom genomtänkt, och i meningen att han har gjort någon form av konsekvensanalys för sig själv. Det tyder ju allting på. Ja, jag tror ju personligen, och det ser väl redan effekten av, att Jonas har ju drabbats ganska hårt av det här redan. Någon sponsor som har dragits ur, och vi ser också en avskyvärd ton, tycker jag, i en del fall åtminstone på sociala medier. En ton som jag absolut inte står bakom på något sätt. Jag tycker, läste en intervju med Martin Palmblad igår om det här, och som, jag delar den bilden fullt ut, att skrika efter blod på det sättet som ibland sker på sociala medier, inte bara våran sport utan hela samhället idag, det är ingenting som vi står bakom och ingenting vi tycker ska kopplas till Jonas val i det här fallet. Vi har varit tydliga och vi tycker att det räcker med det konstaterandet.
Hur ser du då på ja, men de kommentarer och den kritik Jonas har fått från kanske inte nödvändigtvis landslagskollegor i den bemärkelsen, liksom lagkamrater i herrlandslaget, men det har ju varit andra landslagsspelare, inte minst då Frida Eldebrink, som har varit kritiska till det här valet. Hur ser du på det och hur tror du att det kan påverka relationen mellan herr- och damlandslaget?
Ja, det är en vi är ett förbund som eller vi är en landslagsorganisation, eller vårt förhållande till våra landslagsspelare har alltid varit av arten att vi tycker att våra landslagsspelare ska våga ta ställning i frågor och säga vad man tycker. Vi går inte in och mediekontrollerar eller mediatränar våra landslagsspelare ens lite grann, och det kanske vi borde göra, men vi kommer definitivt aldrig styra dem, utan jag tror att det här är någonting som vi uppskattas av i media och annat, att våra spelare är förhållandevis frispråkiga. Frida har sagt vad hon tycker om det här, och det får stå för Frida. Jag har inga synpunkter på hennes kommentarer på det sättet, utan och jag är faktiskt nu ganska omtumlad efter 2 dygn. Jag vet nog bara innehållet, jag vet inte den exakta formuleringen i vad Frida skrev där.
Men hon är en person i princip som att det var ofattbart och ville egentligen inte veta liksom några skäl bakom beslutet, för oberoende av skälen så tyckte hon att det var ofattbart. Och det är väl egentligen det kan man väl se i sociala medier överhuvudtaget, att om vi bortser från det här som du beskriver som en ja, men det här att vilja se blod, att det, som sagt, det som tyvärr hör sociala medier till allt för ofta, att man skriker jävligt högt och känner sig jävligt ball bakom ett tangentbord. Så är väl just det här att det är ju, och så kände väl ni också förmodligen liksom, att det är ganska ofattbart. Hur kan Jonas fatta det här beslutet nu? Liksom att gå till CSKA, det var väl i princip det som Frida gav uttryck för. Jag minns inte heller exakt ordval, men just det här, hon tyckte sig inte behöva veta några skäl, för det är ändå ofattbart.
Ja, och det är i egenskap av privatperson som Frida är, även om hon är basketspelare och ja, har varit landslagsspelare, en vår kanske motsvarighet till Jonas på damsidan, ska jag säga, vår främsta basketspelare, så skulle jag säga att Frida uttalar liksom det i egenskap av privatperson, och det är liksom, jag är helt säker på att hon står för det hon sa där. Jonas står ju för sitt beslut i det här, det är min bild, och vi står för vårat. Det jag vänder mig mot är snarare de här riktiga avarterna där man pratar om hur Jonas är som person och vad som borde hända nu i olika explicita ordalag. Det där tycker inte jag hör hemma i samhället överhuvudtaget.
Nej, det kan nog vi alla skriva under på. Men vi har ju begränsat med tid med dig här, Fredrik, och vi har ju såklart också vänt oss till våra lyssnare för att höra vad de tycker, tänker och vill ha svar på. Och vi har fått in, som jag och du mässade om lite tidigare under dagen, en hel del frågor. Vissa av dem kanske har blivit besvarade här under avsnittets gång, men det finns ett par stycken som vi skulle vilja ställa. Och när vi ändå är inne på Frida Eldebrink så kan väl du ta vid skölden, för Kent Eldebrink har ju ställt en fråga.
Precis, Kent Eldebrink undrar hur länge gäller avstängningen, alltså från landslaget, livslångt eller upphör när kontraktet med CSKA eller annat ryskt lag avslutas? Om det senare gäller, kan Jonas Jerebko i teorin och praktiken tillåta spela i sommarens VM-kval?
Ja, tack för frågan, Kent, får jag säga då. Det finns ingen tidsbegränsning kopplat till det beslut som har fattat, och definitivt inte kopplat till kontraktslängden. Vi är ju fullständigt medvetna om att det här är ett korttidskontrakt som kommer att vara avslutat innan nästa landslagsuttagning kommer. Det här är ju kopplat till de skillnader i värdering som finns i det här. Vi har konstaterat i samtal med Jonas Jerebko att det finns för stora skillnader i hur vi värderar den här situationen som har uppkommit. Och ska den förändras, då är det dialog som gör det, inte kopplat till hans kontrakt. Jag har väldigt svårt att se i nuläget, och det säger jag utifrån de samtal som vi har haft, att Jonas ska kunna spela i sommar. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se. Men i det så är det också så att vi vill vara ett förbund som står upp för våra värderingar. I de värderingarna så ingår ju att ge människor benefit of a doubt, att samtala med dem, att låta dem utveckla vad de har gjort eller sagt, att kunna ge andra chanser och ha en dialog med dem. I nuläget så ligger det här fast, och det ligger fast tills vi har andra fakta på bordet. Vi vill gärna prata vidare med Jonas. Han är en person som många har en relation till och som jag har utvecklat tidigare, men det här finns ingen tidsbegränsning, och vi är inte intresserade av att göra någon symbolhandling heller. Det vill säga gå in och säga att det här gäller inte så länge du har ett kontrakt med den här klubben. Ja, och i slutet av maj då är det slut, så då kör vi igen. Så det är inte de ställningstaganden vi har gjort.
Så i praktiken så kommer han inte att tillåtas att spela sommarens VM-kval om det inte tillkommer någon väldigt, väldigt kraftig förändring i rådande situation?
Nej, om vi inte menade allvar med att Jonas Jerebko inte i nuläget har förutsättningar, och då menar jag ju nästa landslagssamling, det är ju sommaren. Men jag tänker inte heller gå in och säga livstid som en del ropar på. Det är det jag vänder mig mot, att någon vill att det ska vara livstid eller ta ifrån Jonas passet och sånt som jag har sett på några ställen. Det är ju fullständigt makabra uttalanden.
Och det är nog sannoliken en fråga som väldigt många har velat få svar på, för det är den som har dominerat våra flöden. Är det här liksom det sista vi ser av Jonas? Kommer han komma tillbaka? Vad händer när kontraktet går ut? Och då kan vi väl kanske gå vidare till nästa fråga. Det är Cripster34 som undrar, hur ser förbundet på, inom citationstecken, sportswashing? Det vet jag inte riktigt vad det betyder, men
han utvecklar... I praktiken så är det ett begrepp som alltså i princip... Då,
som typ
säga,
greenwashing, eller?
Ja, men ungefär så. Alltså, det vill säga att till exempel då att en auktoritär regim vill arrangera ett internationellt mästerskap för att sprida lite bra PR för sig själv.
Ja, och liksom det framgår ju resten av frågan här. För det sker ju i fler länder än Ryssland. Hur resonerar förbundet när det kommer till regimer som bryter mot mänskliga rättigheter och vill flytta folks fokus genom att arrangera sportevenemang?
Ja, tack. Cripster, riktigt tuff fråga. Jag satt igår med såna här som Studio 1 i P1 och sånt och kände ändå att vi hade en var tuffa frågor som kastas på en i det här. Men jag måste säga att det här är ännu en nivå upp, för att det här är ju riktigt, riktigt stora frågor. Alltså basket som sport var ju tidigt delaktigt i sportswashing. Till exempel, ja, redan 1978 hölls VM på Filippinerna under Marcos-regimen. Och självklart, svensk basket står inte för att totalitära stater som förtrycker folk ska kunna få ha mästerskap för att smeta ut övergrepp. Men det här är ju också en stor fråga. Man behöver ju bedriva det med enighet också. Exempelvis Sydafrika under apartheidtiden, då gick man ihop och uteslöt Sydafrika från det enade sportsamhället i världen i sportsammanhang. Och det tror man ju fick viss effekt på den politiska utvecklingen i Sydafrika. Världsorganisationer som FIBA, FIFA, vi ska ju i bästa fall vara demokratiska och göra det som medlemmarna eller medlemsstaterna bestämmer. Och därför tror jag att vi behöver ju tillsammans med andra försöka påverka inifrån. Och jag vet inte om bojkott här och där är den rätta vägen, men det är definitivt en aktuell fråga. Vi vet ju vad vi tycker, men jag tror att alla idrottsorganisationer nu behöver skyndsamt liksom ta ställning i många fler frågor och börja diskutera hur vi ställer oss i de här väldigt stora frågorna. Det är ju fotbolls-VM i Qatar, det är Anna Nordqvist, golfaren som promotar någon form av golftour i ett totalitärt land.
I Saudiarabien.
Ja, och det här blir bara mer och mer aktuellt, och det diskuteras ju. Det är klart att vi diskuterar det med våra kollegor inom RF. Däremot så ska inte jag heller förekomma några liksom beslut här, utan i nuläget så har vi valt att ta en tydlig ställning just i den pågående invasionskriget i Ukraina. Där har vi varit tydliga. Det finns liksom ingenting annat på bordet just nu för oss.
Där är väl också FIBA, det hjälps väl också då att, jag menar, där finns det ju en rätt stor tydlighet från FIBA och alltså Euroleague till exempel. Alltså FIBA fick inte spela klart VM-kval, eller Ryssland fick inte spela klart VM-kvalet, de ryska lagen är utkastade ur Euroleague. Ja. Där gick ju så att säga, där blev ju då, där är det ju så att säga inte bara Sverige som då har tagit ställning.
Nej, vi följer ju RF, vi följer vår regering, vi följer FIBA i spåren här, och sen har vi tagit en tydlig, om jag säger personlig, så menar jag för vår organisations ställning då. Men jag vet ju också att vi håller nu på att jobba hårt tillsammans med nordiska länder att ändra en del saker inom FIBA, och vi är inte så starka, det vet ju ni i de här FIBA-sammanhangen i världen, ännu mindre, men i Europa, bara där har vi svårt att göra våra förhållandevis små röster hörda. Men vi är på den frågan, och det utvecklas nu tillsammans med de andra nordiska länderna en ny tanke kring hur vi kan jobba ihop i politiska frågor. Där kanske det här är en sån sak som vi kan lyfta gemensamt och ha mer styrka. Och det ska man ju säga, där är ju Lena Wallin-Kantzi och hennes kontaktnät och det arbete som hon har bidragit med under alla år internationellt. Det är verkligen få som har en aning om vad det kan komma att innebära för oss och vår position framöver. Men vi hoppas ju på att bli bättre i det här.
Nästa fråga kommer från Viktor Abdullal, och den rör ju då i princip det här. Det är ju samma typ av fråga egentligen. Bör förbundet ta ställning i politiska frågor? I nästa grupp i VM-kvalet kan Sverige få möta Israel, som av Human Rights Watch, Amnesty och B'Tselem bedöms vara en apartheidstat. Kommer vi att bojkotta matcherna mot dem?
Ja, frågan är ju, tack så mycket Viktor. Alltså, först och främst kan jag säga på den definitiva frågan om vi kommer bojkotta, så kan jag ju säga att det finns inget sånt beslut nu. Det är inte i nuläget en diskussion än så länge, och jag ska inte förekomma det. Det är en styrelsefråga och för hela ledningen, där jag självklart är delaktig. Men jag tycker det kopplar an mycket till det svaret som jag gav innan, där att jag tror inte att idrotten idag kan inte vara opolitisk. Alltså idrott och politik hänger ihop i ännu högre grad idag än det har gjort tidigare. Det är just sportswashing ett uttryck för. Alltså om de här länderna tillåts anordna mästerskap, då tillåter man ju dem att göra politik av idrott. Och då kan inte vi stå med händerna i fickorna. Utan redan nu, men ännu högre grad om några år framåt, så kommer det här vara en ännu mer brännande fråga där jag tror att idrotten måste börja inse att vi är en stor del av samhället, och därmed också en stor del av att påverka politiken.
Vi vet att tiden är knapp, så vi bränner vidare till nästa fråga, om inte du har någon följdfråga där, Skölden.
Nej. Nej. Vi bränner på.
Ja. Highlight_human ställer följande fråga. Hur ser ni på det faktum att Frida Eldebrink spelade i Ryssland 2015 när krigen redan hade pågått i ett par år? Eller att Amanda Zawi spelat i Kina, en diktatur som förtrycker minoriteter?
Ja, Human Highlight där. Det är, undrar om det är en referens till Dominic Wilkins. Det är min gamla favoritspelare, men tack för frågan i alla fall. Egentligen så tycker jag att vi har pratat om det här i de senaste frågorna, såklart. Och jag kan ha mina, det kan vi alltid ha personliga åsikter i det här. Och vi som organisation kanske, om vi blev tillfrågade exempelvis i fallet med Jonas eller blev tillfrågade i fallet med Frida, som jag kan inte uttala mig om det var så länge sedan, om hon frågade någon på förbundet vad de tyckte om det, då kanske vi skulle råda spelarna till andra val, eller berätta åtminstone vad vi tyckte. Å andra sidan så är det precis som vi har konstaterat i fallet med Jonas. Vi är oftast inte med i de diskussionerna, och det är, ultimat så är det ju spelaren själv som bestämmer. Men jag tycker å andra sidan också att i det här så blir det lite whataboutism, liksom att 2015 eller Kina, absolut, det här är inga stater som är på något lysande exempel på hur demokratier ska vara utformade. Men situationen som är över oss just nu med ett invasionskrig i Europa, det tror jag också påverkar oss betydligt mer, eftersom det är närmare. Det är bara mänskligt. Och just i Rysslands fallet just nu så är det ju så att det här är ju inte bara en fråga om Rysslands aggression mot Ukraina, vilket är det allra värsta naturligtvis. Men det är också så att den regimen har ju uttalat hot mot oss om vi fattar beslut som inkräktar på deras så kallade intressesfär. Jag har svårt att se att de här situationerna måste ändå betraktas som ganska unika. Det går inte riktigt att sätta ihop för direkt jämförelse på det sättet.
Nej, jag tänker precis säga att det får såklart stå för dig. Men jag tänker, Skölden, vill du ta den sista frågan?
Jag kan ta sista frågan. Den kommer från anonym person. Varför tror du att kritiken har varit skarpare mot Jonas Jerebko än mot Viktor Gaddefors? Hur kommer det sig att förbundet visade sån handlingskraft denna gång kontra när Viktor uttryckte sig rasistiskt?
Ja, jag upplever att, och det här är någonting som vi har pratat internt mycket om, är att processen i de här, alltså processen i såna här situationer måste vara, den måste följa en viss gång, och jag tycker att processen i de här två fallen, om man ska jämföra dem, har varit, ja men, väldigt, väldigt lik. En person agerar på ett sätt som inte går i linje med våra värderingar eller vår värdegrund, och då är det viktigt för oss att prata med personen, få reda på mer. Få reda på hur personen tänkte. Och efter det så fattar vi ett beslut om hur vi ställer oss till det här. Och det, i fallet med Viktor så tog vi avstånd från agerandet, inte personen. Det gjorde vi med Jonas också. Vi tog avstånd från det Viktor sa efter att ha haft en öppen dialog med honom. Och samma sak där. Det är en dialog mellan oss och Viktor i det fallet där vi diskuterar hur han har tänkt och vad som har gått runt i hans huvud och vad han menade och hit och dit. Och det landar i ett beslut för oss. Och det är det som är viktigt för oss. Alltså att få reda på alla, så mycket fakta som möjligt, och också fortsätta ha en relation och inte stänga av folk. Sen är det så, vi stängde inte av Viktor från landslagsspel. Men det var ju också i en period där han faktiskt inte var landslagsspelare. Han hade redan innan deklarerat att han inte var uttagningsbar själv. För att han hade en dispyt med coachen då. Men han var en person som hade varit med och som kanske skulle kunna komma att vara med igen. Och därför var det viktigt att vi hade samtal. Så att jag tycker nog att vi hanterade situationerna liknande. Sen kan man ju tycka olika om vilken typ av beslut det landade i.
Fattar. Fredrik Jolamo, klockan är 13.30. Stort tack för att du tog dig tid att gästa bänken.
Ja, tack så hemskt mycket.
Ha det bra.
Ha det bra. Samma. Fredrik.
Hej då.
Hej. Hej då.
Ja, Skölden. Nu har vi suttit här med Fredrik Jolamo, som också är typ den enda personen som har pratat med Jonas Jerebko de senaste 48 timmarna. Vad tycker och tänker vi?
Ja, men jag gillar ju i någon mån det Fredrik säger, det här just med människan. Och det är ju det som han, det tycker jag är viktigt att ta upp det här när man pratar om det här med sociala medier och den ton som blir och liksom ropandet efter blod och skampålar och allt vad det är. Så finns det ju människor bakom där, och ja, Jonas har fattat ett enligt mig 100% felaktigt och direkt vansinnigt beslut. Alltså det är fullständigt obegripligt hur han kan välja att gå och spela i Ryssland som just nu invaderar ett grannland. Och hotar andra länder med avsevärda konsekvenser i princip om man lägger sig i. Så det kan jag bara absolut inte begripa. Samtidigt känner jag lite grann som Jolamo i någon mening också. Jag känner mig personligt berörd. Det är ju inte så att jag känner Jonas jätteväl. Men jag har ju träffat honom ett antal gånger. Jag har varit med i landslaget. Jag önskar ju att Jonas någon dag kommer fram till att liksom, det där var nog inte så jävla smart. Jag borde ha gjort det annorlunda och alltså på något sätt lär sig av det och blir en bättre människa. Snarare än att vi kastar honom typ till gulag. Liksom där han, jag tror inte att det gör någonting bättre egentligen. Så ur det perspektivet så tycker jag att förbundet hanterar det här klokt och har formulerat det här bra. Och jag räknar med att Jonas absolut inte kommer att spela sommars VM-kval oberoende av, så att säga, om man har något kontrakt eller om man gör någonting dess. För det här är ändå också ett handlande som jag tycker bör få konsekvenser. Och det här är en konsekvens då som förbundet kan stå för. Och vara tydliga med att vi står för någonting. För det tror jag som Fredrik pratade om också. Det är viktigt att man gör. Idrott och politik hänger ihop. Vi kan inte låtsas som att det inte gör det. Särskilt inte i fråga då om sportswashing. Ryssland arrangerade OS. Ryssland arrangerade fotbolls-VM. Kina arrangerade OS. Qatar arrangerade fotbolls-VM. Det gör man ju av skäl. Alltså det är, som sagt, vi behöver stå för någonting. Det är viktigt att vi vågar ta ställning i frågor som ligger oss nära. Där vi står trots allt för någon form av demokrati och tankefrihet och yttrandefrihet.
Mm. Jag håller med dig. Och saker är ju liksom väldigt sällan, det är ju sällan svart eller vitt. Allt är en sju helvetes evig gråzon. Mm. Och det märker man ju också på svaren han ger när vi sitter och pratar om men typ Frida Eldebrink i Ryssland 2015 eller Amanda Zhao i Kina. Mm. Hade de rådfrågat förbundet så hade de säkert fått ett visst svar. Nu har de ju inte gjort det, och då kan man inte heller förvänta sig att förbundet så här i retrospekt ska fördöma den övergången. För det har ju varit, och där och då så tillkom liksom inga som helst konsekvenser. Varför är det viktigt då att lyfta frågan nu?
Jag tycker att Fredrik har ju en poäng där med just det här, att den här, jag tycker nog personligen att jag är ju inte någon jättevarm anhängare av att Frida Eldebrink spelade i Ryssland eller att Amanda Saui spelade i Kina, eller att då andra svenska fotbollsspelare eller hockeyspelare spelar i Ryssland eller i Katar eller för den delen kan man ju diskutera de som spelar i Turkiet också, om vi nu ska prata om auktoritära regimer som kanske inte alla gånger är så roliga. Men just det här är faktiskt en unik situation och som är väldigt speciell på alla sätt och vis. Och där dessutom, det blir också väldigt tydligt att det vi gör vi i solidaritet med omvärlden på något sätt. I liksom, och i samförstånd. Att alltså, Ryssland är ju borta från, alltså vi har stängt av dem från Swift. De får inte vara med i mästerskap. Mm. Deras klubblag är utkastade. Då är det ju också på något sätt så att, ja, men om vi tycker att det här är fruktansvärt, då är det ju rimligt att vi solidariserar oss med dem som tycker att det är fruktansvärt och har så att säga kastat ut Ryssland och sett till att Ryssland får konsekvenser på andra plan. Men som sagt, det är ju supersvåra frågor. Jag menar, den här frågan som Viktor Abdullal ställer, bör förbundet ta ställning i politiska frågor? Ja, då säger jag ju ja. Sen är det inte lätt att säga hur man ska ta ställning och vilken typ av ställning. Det ska ju inte vara partipolitik, utan det ska ju i princip handla om just mänskliga rättigheter. Och då förstår jag att man väljer just Israel, som ju då så att säga, som ju har då av Human Rights Watch, Amnesty och B'Tselem. B'Tselem är alltså en judisk organisation som är av den åsikten att, eller en israel, jag vet inte om man ska säga israelisk eller judisk organisation faktiskt, jag är lite osäker på det. Men de här tre organisationerna bedömer ju då att Israel i praktiken är som en ockupant av Palestina och alltså i princip då förtrycker en minoritet. Det är en relevant fråga, men skillnaden är ju förstås att Israel är ju inte uteslutet så att säga av världssamfundet.
Nej, precis.
Så då ska vi då ta en enskild ställning och så att säga förse Israel med svarte petter. Och svenska staten gör ju inte det heller. Och i det här sammanhanget förtjänar ju nämnas alla svenska företag eller egentligen vilket internationellt företag som helst som gör affärer med de här staterna. Alltså om jag köper kläder som är tillverkade i Kina, alltså vad kan jag säga?
Nej.
Det är jäkligt svåra frågor, men jag tror att det är bra att vi lyfter dem och diskuterar dem.
Jag tror nog att jag och du båda är rörande överens om att någonstans så börjar det också med individen, eftersom du ändå tar upp det här exemplet med att köpa kläder från Kina till exempel. Mm. Ja, men gör inte det då.
Mm.
Och då kan du väl kanske börja med dig själv. Och förhoppningsvis då så sprider det sig till andra människor och så blir vi, för vi har ju aldrig liksom varit mer medvetna om något sånt här än vad vi är just nu. Jag vet inte. Jag tycker att det är sjukt svåra frågor och det är fruktansvärt svårt att besvara dem, för som du säger, det är en helt ny situation. Hur fan tacklar man den? Hur många gånger ställs man inte inför nya situationer i sitt liv? Ska man då liksom tvingas hållas liksom ansvarig för, nej, det är svårt. Det är sjukt svårt. Det är inte svart eller vitt. Det är en sjuhelvetes gråzon.
Med allt det sagt så måste jag ändå säga att jag tycker att förbundet gör ju helt rätt, alltså i frågan om Jonas Jerebko, att liksom här tycker jag att det, och man formulerar klokt och att man på något sätt också som sagt försöker ändå, det är som Fredrik säger, han har alltså en relation med Jonas Jerebko sedan 22 år där han var 13 år gammal, alltså då Jerebko var 13 år gammal. Det måste man ju också ha en förståelse för, att det är klart att det spelar roll och att det då, det är lättare då att vilja försöka då så att säga kunna bibehålla den här relationen med den personen än om det enda Jonas är för en som människa är NBA-stjärnan som fattar ett urkorkat beslut.
Mm. Ja, såklart. Det är alltid lättare att vara kritisk till en person man inte har någon relation till. Alltid. Mm. Och jag kan tänka mig att det inte finns så där fruktansvärt många utanför basket-Sverige, om ens i basket-Sverige, som har liksom den typen av relation som Fredrik Jolamo har till Jonas Jerebko. Jolamo säger ju också att man inte riktigt vet hur lång tid den här avstängningen sträcker sig. Men han säger ju inte liksom att Jonas är välkommen tillbaka heller efter att kontraktet är avslutat. Samtidigt som Jonas är 35, jag vet inte, har han fyllt 35 i år eller fyller han 36?
Jag får med att han har fyllt 35.
Han har fyllt 35.
Eller att han fyller 35 i år. Han är född 87 i alla fall.
Okay, ja. 35 bast. Han kanske gör de här sista två månaderna i Ryssland. Men sen då? När Sverige ändå har haft den här truppen så pass länge. Hur mer aktuell kan han bli? Och hur länge kan han egentligen vara aktuell? Efter det här kvalfönstret och som han då, så som jag tolkar, absolut inte kommer spela oavsett om han bryter kontraktet eller inte. Mm. Kommer han vara lika aktuell nästa kvalfönster? För det måste han ju också liksom komma i form till.
Mm.
Och jag vet inte när det är rent tidsmässigt. Kanske jag borde ha kollat upp innan. Men det är ju x antal månader däremellan. Och han blir ju inte yngre. Samtidigt som den här klubblösheten i 2 år ändå någonstans kvallar om att han inte är så aktuell för NBA som han kanske själv önskar att han var.
Nej, alltså det är väl uppenbart att så att säga den här, alltså att det som folk kräver en livstidsavstängning, alltså vare sig han blir avstängd eller inte, så är det väl ganska rimligt att tro att det är att vi förmodligen inte kommer att se Jonas Jerebko i en svensk landslagströja igen.
Nej.
Oberoende av vad förbundet gör. Jonas har ju också en möjlighet att ha någon form av åsikt om det där. Så, men jag tror att det är så. VM spelas ju 2023, så nästa kvalfönster, om vi skulle gå dit. Vi möter ju Finland och Slovenien i juni och juli. Så skulle ju Jonas förmodligen, så att säga, om han har tränat och haft ett klubblag, så tror jag att han skulle ju kunna bli aktuell för det, absolut. Men alltså då måste det ju hända någonting. Han kan ju inte, så att säga, bli avstängd för att han spelade för CSKA Moskva och sen går det en tid, utan på något sätt, jag vet inte vad man ska säga, och jag vet inte hur förlåtande förbundet har lust att vara, även om Jonas skulle göra någon avbön och säga att ja, men det där var korkat, det där borde jag inte ha gjort. Alltså jag tror att förbundet känner att liksom det blir svårt. Det måste hända något ganska genomgripande för att man ska ändra sig.
Definitivt. Och jag tänker också med tanke på Jonas relation till, men ska vi säga förbundet eller Basketsverige i sin helhet tidigare. Hans relation till NBA och den besvikelsen som ändå råder, kopplat då med kanske ovilja någonstans att spela i Europa. För han har ju inte varit superpigg på att spela i Europa. Det vet ju precis alla som någonsin har hört honom i vår podd eller läst en artikel om honom.
Samtidigt har han ju pratat också om att han ville komma hem till Sverige. Och vår kära vän Nik Rajacic var ju liksom för ett par månader sedan, så var ju han otroligt deprimerad över risken att Jonas skulle välja Luleå framför Borås. Så,
men vill man komma till Sverige efter det här?
Ja, det är väl ytterst tveksamt, va?
Ja, så vart ska han någonstans? Det här kanske är det absolut sista vi ser av Jonas Jerebko på en basketplan överhuvudtaget. Eller så stannar han i Ryssland, det vet vi inte heller. Den möjligheten kanske finns. Ja, onödigt att spekulera. Hur som helst. Vi tackar såklart så hjärtligt för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Fortsätt lyssna, fortsätt dela, fortsätt likea, kommentera, följ oss i sociala medier. Och kom ihåg att Belgien... Ja, fastnade på Belgien där för att jag tänkte
det är
på
du Jolamo. Och Jolamo.
Jag är inte världens största fan av Belgien, och det har jag varit tydlig med när jag har pratat med Fredrik. För mig är Bryssel en förort till Paris. Men nog om det. Glöm inte att bänken, den ljuger aldrig. Ta hand om er där ute. Puss och kram.
Ha det bra. Hej då.